right in my spiderweb.
Du lyssnar på avsnitt nummer 333 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig, Erik Nyström.
Och med mig, Magnus Johansson.
Innan jag glömmer bort det så ska jag väl ändå nämna att jag har deltar relativt frekvent i Tittar de snackar tillsammans med Emil.
Ja.
Och att vi är mitt uppe i vad som visade sig bli en Corey Feldman-trippel.
Ah, okay.
Där vi har åtminstone spelat in två av avsnitten och kommer att spela in det tredje med The Goonies, Stand By Me och The Lost Boys. Ah. Vilket alltså är tre filmer han gjorde på rad.
Mysigt.
Ja, alltså otroligt mysigt.
Yeah.
Exakt utgivningstakt och sånt, jag vet inte. Men titta, de snackar som sagt. Kan man höra mig och Emil prata om lite Corey Feldman-film från andra halvan av 80-talet om man är sugen på det.
Härligt.
Ja.
Ja, alltså jag brukar inte prata om jobb jättemycket på podden.
Nej, inte jag heller.
Jag är spelutvecklare, men jag måste ändå bara göra en stor shoutout till mina gamla kollegor på Arrowhead som har släppt en mega succé nu med Helldivers 2.
Alltså.
Ett spel som jag jobbar på för 5 år sedan.
Och nu har de släppt det.
Ja, alltså, ja, precis.
Ni är så jävla långsamma.
Det var ett otroligt långt projekt. Och jag är jättestolt att det ens kom ut. Och sen när det kom ut så har det ju kommit ut otroligt, ja, en mega succé verkligen. Så jag hällde upp i mitt Helldivers whiskyglas en liten whisky. Så jag tänkte bara skåla för alla på Arrowhead. Skål.
Ja, kul. Kul för Helldivers 2-fansen där ute som har gått och väntat i, vadå, 18 år på en uppföljare.
Det var många år. Ja. Jag kan inte den officiella siffran, men jag kan säga att jag jobbade på det även i 3 år.
Alltså, folk tyckte så att Terrence Malick var långsam.
Ja.
Men alltså, ja, nej, jag vet ingenting. Spela fortare, säger jag bara.
Ja, exakt.
Det dug.
Just det.
Vi ska låta det här avsnittet kretsa kring ett hus.
Ja, är det mycket ljud bakom mig nu?
Jag hör ljud bakom dig, men det ger en känsla av att vi inte är ensamma i kosmos. Så låt dem bara vara där.
Okej. Ja. Vad sa du?
Jo, att avsnittet kretsar kring ett hus. Huset kallas för El Mio eller The Smith Estate. Men vilka är filmerna?
Ja, exakt. Vi har sett Spider Baby från 1967. The Silent Scream från 1979. Ett bra år. Och Insidious Chapter 2 från 2013.
Och det här var alltså en spaning som du gjorde kanske för 10 år sedan. Kanske lite mindre.
Ja, exakt. Jag hade sett Spider Baby. Eller om det var... Ja, av någon anledning så såg jag nog Spider Baby och Insidious 2 ganska nära in på varandra. Så jag blev väldigt... Ja, jag bara, men, vänta. Det där är ju samma hus.
Ja.
Då började jag kolla upp inspelningsplatserna och då fanns det en till skräckis gjorde det där huset också. Silent Scream då.
Mm. Mm. Och det här var någonting du bara sa i förbifarten som en kul trivia.
Ja.
Men som jag tänkte, fan vilket coolt avsnitt.
Ja.
Bra spridning på år, hyfsad spridning även på genre, alltså subgenre.
Mm.
Problemet är ju bara att vi kan ju inte börja med att prata om Insidious 2.
Nej.
Då måste vi prata om Insidious först. Hur kan man göra det? Och så på så vis letade jag mig bak till det föregående avsnittet som vi bara var att lägga någon slags grund, för det här är ju kronan.
Mm.
Det här var det som kändes jättespretigt och kul och låta det utgå från då The Smith Estate, eller El Mio som det kallas.
Mm.
Ett viktorianskt hus på, det är väl på västkusten någonstans.
Ja, det är väl i Los Angeles. De är...
blickar inte ut över havet som man kanske kan tro, men i närheten.
Nej, exakt. Man kan tro att det är just vid havet. Man kan tro att det är helt ute i tomma intet i Texas, ja, typ. Och så sen så kan man känna att det faktiskt står där det står också.
Mm. Typ i ett kvarter.
Ja, precis. Och det får vi ju se i alla de här tre filmerna. Olika takes på. Ja, ska vi börja med Spider Baby då?
Ja, en del påstår att den är inspelad redan 1964.
Jaså? Mm.
Ja.
Yeah.
Jag har sett det året på en del, vilket kanske förklarar att... Men jag blev så förvånad att Lon Chaney Jr. är med.
Ja.
Yeah. Och jag bara, fan, levde han då?
Ja. Yeah.
Och nu inser jag att jag glömde skriva ner när han dog, så vi kollar det lite snabbt här.
Okej.
Okay. Han dog 1973. Ja, okej då. Det han, jag trodde att han hade dött på 60-talet någon gång.
Ja, just det.
Vilket skulle kunna... Det var bara en liten tankevurp hos mig. Men den är eventuellt inspelad tidigare. Det här känns som en film som kan ha tagit lite tid att få ut.
Mm.
Den är regisserad av Jack Hill.
Mm.
Som jag tror eventuellt är något av en Corman-protegé.
Ja, det är han.
Yeah. Om jag inte minns fel.
Mm.
Han lever fortfarande. Jag blev lite glad när jag upptäckte det.
Yeah.
Han känns även som en regissör. Visst hade han gjort den här Blood någonting som vi pratade om.
Bloodbath.
Ja, också från 60-talet. Mm. Men det känns som en regissör som både du och jag nog uppskattar mycket mer än vad vi har gett utrymme för här på podden.
Yep.
För jag har aldrig sett en Jack Hill-film jag inte tyckte om. Och då har jag inte sett speciellt många.
Nej.
Jag tänker framförallt på Foxy Brown och Coffee, Blaxploitation-filmerna han gjorde på 70-talet. Även Switchblade Sisters har jag sett, som också tyckte väldigt mycket om.
Just det.
Så det här är någon vi det sa vi säkert när vi pratade om Bloodbath också, att det här är en regissör vi borde utforska.
Jag menar, för mig så hamnar han i lägret av de här liksom lite indie writer-directorsna som vi brukar kunna plocka upp och gilla. Jeff Lieberman och Larry Cohen är väl ett par som jag kopplar ihop honom med på något sätt. Det är kanske att det drivs ändå någonstans av att hitta på något och skriva någonting och sen göra en film om det också.
Mm.
Som gör att jag påminns om dem.
Men det här var en av hans första filmer.
Mm.
Kretsar kring en familj som lider av ett slags degenerativ sjukdom. Något syndrom där de sakta hjärnan ruttnar eller de går tillbaka till ett primalt stadie. Kanske till och med för mänskligt stadie.
Ja, precis. Regressionen går långt bak i
mänsklighetens historia.
Ja, exakt. Ja.
De lever i ett ödsligt hus tillsammans med sin hjälpreda / chaufför.
Mm.
Det kommer dit anhöriga lite ute efter pengar.
Ja.
Att beskriva den här som den felande länken mellan familjen Adams och Texas Chainsaw Massacre är kanske inte helt snett.
Nej, precis. Nej, det slog mig den här gången så hur mycket den ändå är en skräckkomedi, liksom.
Mm.
Jag var tagen av skräckmomenten förra gången, så jag minns mest det. Och så sen kom jag in i den och såg den nu och oj, vad mycket den är just lite, liksom. Ja, som du sa. Precis, exakt så. Yep.
Det är inte säkert att man på förhand visste att man ville ha den felande länken.
Nej, precis. Men det vill man. Kan jag spoila?
Det vill man verkligen.
Yep.
Jävligt egensinnig film långt före sin tid, eller kanske fortfarande.
Mm.
Den startar med att någon ska dit, en brevbärare kommer dit och ska lämna ett meddelande. Mm. Och det är som en sån här stuffande musik hela tiden. Nästan att det ska vara lite roligt.
Yeah.
Något som avbryts ganska abrupt när han blir som fångad i fönstret. Han försöker titta han in. Eller om man tänker att han ska titta in och ropa.
Yeah.
Och så kommer en av de här unga kvinnorna som är en av de tre barnen som bor där.
Mm.
Och leker att hon är en spindel.
Yeah.
Med två knivar.
Japp. Yep.
Och han sitter fast och har inte en möjlighet att värja sig för när hon hugger ihjäl honom.
Nej, precis.
Och det är ju det jag minns mest. Det här andra gången jag ser filmen, det är det som verkligen hängde kvar. Det var oväntat, råa, i det, i vad som bryter av från någonting som, ja, men känns som ett avsnitt av familjen Adams.
Och det är så, hon är så lekfull, hon är, har ett rörelsemönster som är lite läskigt och säger otäcka saker, sting, sting, sting. Mm. Och så vet det så att hon hugger med dubbla rostiga knivar och man förstår ju att det där är inte skönt.
Nej.
Så det är ett väldigt, väldigt obehaglig sekvens.
Och att det är, hon hugger ihjäl en comic relief.
Ja, exakt. Ja.
Innan det vill jag ändå bara nämna så är det faktiskt två scener före.
Mm.
Dels har vi de här animerade förtexterna där Lon Chaney Jr. sjunger något slags oogie-boogie.
Just det.
Ledmotiv.
Ja.
Som känns som något från ett barnprogram nästan. En tecknad familjen Adams från 60-talet.
Mm.
Jag vet inte. Låt det vara där. Jag har inte så mycket att säga om det. Men det är även en sekvens där vi får hela premissen presenterad av han som sen är The Straight Guy.
Ja.
Han spelas av Quinn K. Redeker. Vilket var ett namn som jag skulle kunna tänka mig. Jag skulle behöva flytta till USA och ta ett alias. Skulle jag kanske kalla mig för Quinn K. Redeker.
Yes.
Jag tycker att han är fantastisk när han berättar om det här
mm.
Mary-syndromet som får folk att göra någon slags extrem regression.
Yeah.
Och tittar in i kameran.
Yeah.
Han bara presenterar filmen ungefär som att regissören skulle ha gjort det.
Mm.
Fantastisk ja. Scen. Han är skitbra.
Jo, han är ju bra rakt igenom.
Rakt igenom och verkligen behöver den här filmen en straight guy.
Ja, precis. Jo. Nej, det är väldigt spännande film på något sätt. Just att det är så här, ja men det är ju så typ Texas Chainsaw Massacre om man följde familjen. Men gjorde innan filmen.
Ja.
Och med en glimt i ögat, helt klart ju. För det är ju en komedi samtidigt. Men alltså, ja precis. Det är ju casting och skådespel och liksom de här familjemedlemmarna. Det är de som kommer dit och så är det ju såklart att i familjen att Lon Chaney här är ju som vanligt väldigt fin. Alltså,
ja.
Otroligt fin person som är någon som tar hand om de här barnen då, som ju börjar bli vuxna nu.
Ja, de är ju någon slags diffus ja. 18-25 års ålder kanske.
Precis.
Han är både otroligt varm, men han har någon sån här melankoli över sig.
Ja.
Han känns även som att han alltid svettas ut en dyngfylla.
Just det, ja.
Han är alltid dagen efter en alldeles, alldeles för våldsam fylla som bara... Han luktar på något vis alkohol,
ja.
Men på ett fint sätt.
Ja, precis. Jo, är det liksom början på tårar han alltid har i ögonen? Eller är det kanske någon alkohol som ska ut i kroppen? Ja,
vem vet.
Vet.
Men ja, man är väldigt trygg med honom.
Jo, väldigt varm person. Nej, det är intressant också. Något som jag tänkte på när jag såg filmen, det är att Jack Hill här, han har jobbat mycket ändå i exploitation-världen. Ja. och det känns ju som att det är mycket det också. Det är ju väldigt mycket folk med intellektuell liksom, funktionsnedsättning här som
ja.
Får vara liksom, både läskiga, farliga och ja, lite töntigt på något sätt också.
Mm. Men den vågar ju ställa sig på deras sida samtidigt.
Jo,
de är ju ändå de som framstår som kanske vettigast.
Jo.
Eller i alla fall inte mindre vettig än någon annan.
Nej, precis. Det är nog det som är grejen. Alltså, att det görs porträtt av de här ändå. Av de här karaktärerna. Och man kan inte låta bli att liksom... dras in i dem liksom. Båda de här döttrarna som är med är riktigt bra. Sid Haig är med som kanske den mest exploiterande ja, karaktären ja. Kanske. Det är nästan som, vad heter de här i Monty Python som brukar stå på gatan, mannen på gatan och bara
ja, just det. Men och så här knuten näsduk på huvudet.
Ja, exakt.
Ja.
Han är ju riktigt bra också. Gör ändå karaktären rättvisa. Eller man följer med honom. Och kan tycka om honom också.
Sen bygger väl egentligen hela intrigen på att vi har den här familjen bestående av tre syskon och deras chaufför boende i huset. Vi har de som kommer dit utifrån. Där flera av dem drivs av girighet medan han, den här The Straight Guy, Peter tror jag han heter, han drivs väl kanske av någon slags nyfiken medmänsklighet. Ja. Han har som bara hakat på dit.
Mm.
Han får ju även hitta kärleken där.
Just det.
En oväntat rar kärlekshistoria.
Yeah.
De sticker iväg, de ska inte sova där. Men de, han tar ju som med sig någon assistent till, är det advokaten?
Mm.
För de blir ju lite förtjusta i varandra. Just så är det. De ute och dricker sig klappkanoner.
Yeah.
och är ute så sent att de kan inte ta sig till ett motell, så de vänder tillbaka.
Mm.
Men bara alla scener med dem som... Jag kan inte låta bli att heja lite grann på den där spirande kärlekshistorien. Jag tänker, hoppas det då går vägen för dem.
Ja.
Medan kvar då blir den giriga släktingen och den här advokaten.
Mm.
Kan du tala om för mig vad advokaten heter?
Nej, det kan jag
inte. Du minns inte det?
Nej.
Han heter Schlocker.
Ja, just det.
Men de gör ett skämt av att de har svårt, om de inte vet om de ska kalla den för Schocker eller Schlocker.
Just det.
Vilket känns som ett manusskämt.
Ja. Mm.
Så de rumsterar ju omkring i huset, utforskar, hittar klänningar, är ute efter pengar.
Ja.
Innan dess har vi fått en middagsscen som ju ekar in i Texas Chainsaw Massacre på något vis. När de serverar vad vi ju anar är katt.
Ja, exakt, just det. Ja.
Ja.
Jo, det är väl där den blir till slut mest tydlig med att den är liksom en skräckkomedi.
Ja.
I det också. För det blir några vänder liksom med den här katten, några insekter, och sen serverar de någon sallad som bara är torkat gräs från tomten liksom.
Ja.
Yeah. Mm.
De är ju vegetarianer, det är de ganska tydliga med.
Just det.
Men Ralph får äta det han fångat själv.
Ja, exakt, just det. Nej, exakt. Att äta kött påskyndar den här sjukdomen tydligen.
Mm.
Ja, och så kommer ju ett Wolfman-skämt också in i det också. En referens till Lon Chaney.
Ja, just det. Jo.
Just det. För de börjar prata om de här klassiska Universal-filmerna och vilken som är bäst och så.
Ja.
Mm. Nej, men det känns som att det... ändå, alltså det är så här, skräckkomedi från den här tiden kan bli väldigt ostigt liksom.
Mm.
Och det kanske det här är, men det är ju att, vad heter det, de här döttrarna och skådespelarna liksom gör att jag är bara med. Jag är med dem, och Lon Chaney håller sig på en sida bort från ostigheten också.
För mig handlar det ganska mycket om att det finns dels att den är på riktigt skev och mörk.
Ja.
Det finns ett allvar i mörkret, samtidigt som den är på skoj.
Yep.
Men även att den faktiskt är varm.
Mm.
Den skrattar sällan så mycket åt någon karaktär här. Mm. Kanske, ja, det skulle vara de här advokaten och den där rika släktingen.
Mm, precis.
Utan den har en genuin, som film, omtanke om alla karaktärer. Det finns ett hjärta där. Mm. Hela tiden, som är ganska svårt att riktigt beskriva. Utan man måste nästan se det för att uppleva det. Jag tycker att det här känner jag igen i mycket av det Jack Hill gör. Att även om det är ganska rak exploitation mycket, så finns det någon svårgreppbar värme och omtanke om karaktärerna. Det känns som att någon har brytt sig på riktigt. Det är inte bara brickor i ett spel.
Nej, exakt.
Och det är ganska unikt, för det här är ju en otroligt snabbt inspelad film.
Mm.
Det kan ha tagit många dagar. Och det kanske är det 7-8 skådespelare.
Yeah.
Och jag tycker man ser flera gånger att de har lite problem med focus pulling. Alltså att den hamnar lite snett och fel. Mm. Och de är suddiga, de som står och pratar. Och det är någon byrå i närheten som är knivskarp.
Yeah.
Men det jag inte heller kunde låta bli att tänka på var att det känns som att det här är en film som på något vis argumenterar för en exploitation-våg mot ett slags fin, välpolerat etablissemang.
Yeah.
Att den familjen, eller det den står för, är att våga visa det fula eller det bort, lite skaviga. Gör det bara med hjärta och riktar det mot etablissemanget, mot Hollywood, mot de fina som bestämmer.
Yeah.
Så är det rätta att göra. Ger de jävlarna vad de tål. Vi ska visa dem allt det fula och det fina med det.
Ja.
Och det får inte ta mer än 10 dagar att spela in heller. Det är väl...
Nej, Nej, det är väl där han som sitter och berättar i början också att han ger en liten bild av så här kan man väl också vara. Mm. att så här, ja, det där blev ju lite tokigt när du gjorde den där konstiga saken, men det är okej. Vi kör liksom. Han är väldigt fin och empatisk person, helt klart. Och känner väl inte att allt det här skruvade så mycket som... Ja, det berör inte honom så mycket. Utan det är verkligen så här, han är bara nöjd och glad på något sätt.
Jag tänkte lite grann på den där tandläkaren, eller vad han nu är. Han som spelar huvudrollen i Trolls 2.
Ja, just det. Ja. Just det.
Som bara gladlynt positiv till allt. Yep. Även en vrickad... lågbudget exploitation scenario ska man säga, men den karaktären känns som han på något vis.
Mm, mm, mm.
Det här är ju på många sätt en film att älska. Jag skulle önska att jag hade kommit till den tidigare kanske, eller
ja.
Släppt in den lite mer.
Mm.
Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den här, och det borde vara mångas favoritfilm.
Ja, precis. Ja, absolut.
Vad det handlar om för det här, sättet den är gjord, hjärtat den är gjord med, sättet den ta outcasts på allvar. Den här är ju allt det som, vad heter den, Clive Barkers skitfilm.
Nightbreed.
Ja, den är ju allt det den inte är.
Nej, just det. Mm.
Det den kanske vill vara.
Jo. Nej, men det är bra alltså, och det eskalerar ju schysst mot slutet också, och det kommer några till skräckmoment också som är riktigt tjusiga ibland rent visuellt liksom. De här döttrarna står i bakljusen och i skugga och sådär. Mycket snyggt. Det känns också ganska kul i slutet, punchline lite grann. För jag börjar tänka på, vad heter det? Är det Kids in the Hall där det är en snubbe som går omkring och täljer och tycker jag, och allting har bara gått bra.
Maybe
för.
I'm old fashioned. But...
ja, maybe I'm old fashioned. Ja, det är ju både han, ja just det. Men det är ju han som det bara går bra för. Han som hittade the original,
which was nice,
copy of the Bible, which was nice. Det känns väldigt mycket som han i slutet, den här berättarrösten på något sätt. väldigt så här, ja, men det gick ju rätt bra ändå. För mig,
ja,
vill
därav, säga. Ja, tandläkarskådisen där i Troll 2, han som spelar huvudrollen, yes, också känns så.
Yep.
Ja, det här var ju bra.
Yep.
Det här fixar vi.
Nej, men man vill inte säga alldeles för mycket om den, utan det är ju en film som man ska se, helt klart. Jag är lite förvånad att vi inte har pratat om den här filmen.
Ja, men jag glömmer bort den hela tiden. Det är det jag känner, en liten sorg för mig, att jag inte älskar den mer.
Just det.
För den förtjänar det.
Ja, jo, absolut.
Det här borde vara en man tar fram och ser då och då.
Jo.
Den här borde du väl se med dina barn?
Ja, precis. Jo, japp.
Men vad tycker du förresten, innan vi avrundar om den, att den heter ju inte Spider Baby. Den heter ju Spider Baby or The Maddest Story Ever Told.
Just det. Mm. Ja, det är lite Dr. Strangelove där.
Ja. Låt den heta det då. Det har tydligen kommit en film som heter exakt samma sak i år, 2024.
Jaha.
Jag skulle söka upp den nu på IMDb innan vi satt oss och spelade in, och jag fick upp en, vad jag förmodar är en remake.
Jaha.
Har inte hunnit sätta mig in i det. Det här kan vi väl kanske undersöka.
Ja.
Men den kan inte annat än misslyckas. För det här är en film du ska låta vara i fred.
Ja, precis.
För den är så otroligt bunden vid att den kom när den kom.
Ja, jo, precis. Allt den här liksom. Ja, visst. Man tänker på Texas Chainsaw och så. Men det är ju mycket Psycho och Abbott och Costello också som...
Jo, jag var där i tanken också. Ja, ah, men vi kanske borde så småningom komma till att prata om så här Abbott and Costello meet Frankenstein.
Ja, precis.
Vi kanske borde göra ett sånt avsnitt så småningom.
Precis. De har ju fått väldigt mycket skulden för att liksom Universal Monster-tiden tog slut på något sätt. Men det kan ju vara så att det är helt fantastiskt också. Vem vet?
Den kanske förlängde den. Vem vet?
Mm.
Vi får väl komma dit, men vi har lite grundarbete kvar att göra med Universal där.
Yes.
Monstren först.
Okej, okay. Nu börjar vi ju närma oss fredagen 13 tider. Vi är på 1979 och då kom The Silent Scream.
I regi av Danny Harris, som är helt omöjlig att hitta speciellt mycket information om. Det här är det enda regi credit han har gjort. Han skrev den även och producerade den även.
Mm.
Det enda jag har förstått om honom var att han var gjorde reklamfilm, men alltid ville göra en skräckfilm.
Yeah.
Så han finansierade den här, finansierade den helt själv.
Ja, just det.
Hade något färdigt, och kommer de här producenterna in som har producerat, jag tror det är två bröder.
Jim och Ken Wheat.
Ja, som sa... Du behöver jobba på det här.
Yeah.
Då kan vi ge ut det, vilket gjorde att han var tvungen att fota om hela filmen i princip.
Oh, yeah.
Så det var mycket så här, deras förslag, saker som de inte tyckte fungerade, saker som vi kan inte släppa den om du gör så här, men vi tror på dig, så de sköt väl in pengar. Stora delar av filmen filmades om. De sa även, vi behöver få in Cameron Mitchell, vi behöver få in Barbara Steele, vi behöver få in, alltså några namn här.
Yeah.
Så de fixade det, de shapeade upp den och dunkade ut den. Och det var väl en så här hygglig succé. Alltså den gick hyggligt på bio. Mm. Men det ska tydligen, om man ser den noggrant, kunna synas lite kontinuitetsmissar i att skådespelarna inte riktigt lyckades se ut som de gjorde så ett halvår tidigare när de hade spelat in den en gång.
Ja, yep, intressant.
Danny Harris, det även jag har lyckats förstå är att han har dött. För i början på min DVD-utgåva av den här, som ändå har några år på nacken, så står det In Memory of Danny Harris.
Ja, precis. Samma, det är samma utgåva då.
Ja.
Ja. Ja, jo, precis. De här bröderna, Wheat, verkar ju vara... har varit med och skrivit grejer helt enkelt. De har skrivit och regisserat, tror jag, en av de här Evox-filmerna. Evox-filmerna.
Grattis. Uh-huh.
Och, men deras claim to fame är att de skrev Pitch Black. I alla fall på IMDb. Så flest credits går ju till allting som det står namnet Riddick på. För att de skrev den där första filmen.
På utgåvan som jag har så är det även de som står för ett kommentarspår, men jag har inte...
Nej, just det.
Jag blev lite sugen på att se det ändå. Kanske.
Ja,
kanske.
Ja.
Förmodligen inte, men kanske.
Det är ju lite kul period 90-talet där. Och där gjorde de en massa 90-tals liksom skräck och sci-fi skräck som man kanske någon gång kommer ha sett.
Man ska nog inte underskatta deras bidrag till den här filmen.
Ja, nej, nej.
Utan de är nog minst lika mycket delaktiga i den som stackars Danny Harris, som finansierade allting själv.
Mm.
En ung kvinna ska börja på läsa på universitetet någonstans i Los Angeles och behöver någonstans att bo. Och få napp på ett boarding house som tar in ett par hyresgäster. Mm. Hon och de andra, är de fyra stycken? Det är de. Hyresgästerna blir attackerade, stalkade, en efter en mördade av någon i det här huset.
Yep.
Huset sköts av en mamma och hennes son.
Yes. Det är en lite intressant, alltså nu när du berättar om det, nu tog du bort lite mystiken här, för jag tyckte att den började så konstigt, och jag förstår det nu. Den öppnar liksom med lite snutar, eller liksom detektiver som kommer och springer in i det här huset då, som avsnittet är centrerat runt, lite i slow motion. Oj, vad snabbt, vad bråttom det är. Och så kommer de in och så hittar de liksom en mordscen liksom. Det är lik efter lik, och kanske en hel familj, vem vet. Ja, känslan är liksom, jaha, men okej, det är någon slags, nu ska vi få se vad som hände.
Mm.
Så jag skrev, en Christopher Nolan slasher som ska hoppa i tid och så.
Ja, där är den ju ganska försiktig med, men det är verkligen ett påhäng där för att bygga något mystik eller dramatik redan i början. Lite ängsligt kan man tycka att det är, men även alltså, det är lite mörkt, murrigt, så här, blinkande polisbilar. Den går i någon slags mellan slow motion hela tiden.
Ja.
Ingen dialog. Och en riktig så här, tv-drama musik blästas över det här.
Ja.
Sentimental, dramatiska, lite billiga stråkar i stora sjok.
Mm.
Det är lite trevligt. det sätter en lite egen touch. Och så får man syn på Cameron Mitchell där.
Ja.
Som jag blir så förvånad över, att jag tyckte att han var gammal i Blood and Black Lace 15 år tidigare.
Just det, ja.
Och så konstaterar jag att han dog, vad var det, 94. Och då var han bara 75.
Ja, okej. Okay.
Och jag skulle ha gissat att han var så här drygt 60 i Blood and Black Lace.
Just det. Ja.
Så den mannen har ett konstigt sätt att åldras. Men han jag gillar hans ödle lika utseende.
Ja. Vi får stanna vid det där, vad folks åldrare till nästa film. Jag har en anekdot där, men som kommer sen.
Ja.
Jo, nej, folk såg väl äldre ut förut, helt enkelt. Eller?
Vi håller bara med.
Är det den här killespeglingen som... folk ser när killar ser sig själv i spegeln, så ser de rätt bra ut ändå.
Ja.
Kanske det som spökar.
Ingen annan tycker det.
Alltså, det är lite mysigt. Alltså, jag tycker att det är mysigt bara för avsnittets skull. Alltså att så här, ja, men när väl då huvudrollsinnehaverskan kommer till huset och ska liksom flytta in, så att säga, och försöka få ett rum att bo i, så går hon ju runt där vid huset och så här, och tittar in i fönstret där den här karn dog i början av Spider Baby. Det är lite mysigt. Och så sen går hon ju runt på baksidan, och så man bara, åh, jag får se mer av huset.
Ja,
och så sen helt plötsligt så går hon ner på stranden som är just bakom huset. Och så bara, vänta, jag vet inte.
Det är ingen strand där, va?
Nej, exakt. Mycket Hollywood-kameravinklar i båda de här filmerna egentligen. Första filmerna här. Där man inte får se vart det här huset faktiskt ligger.
Där man i Spider Baby lite får en känsla av att de jobbar i kulisser mycket när de är inne i huset. Vilket de kanske inte gör. Så är det ju en mer live-känsla här, att man faktiskt är i huset också.
Yeah.
Det är inte bara alltså en etablerande kuliss, alltså etablerande bild, och sen kan man vara vart som helst. Utan här får man en ganska stark känsla av att man rör sig in och ut i det faktiska huset.
Yeah.
Och jag tycker att jag tycker om hur de etablerar det här, slöetablerar det här gänget med att de ska måste ha ett rum. De försöker springa dit för att hinna före någon som kommer i någon sportbil.
Mm.
Och att de ganska snabbt bygger ett gäng med några som egentligen inte känner varann. Men de parar ihop sig två och två som något slags par. Mm. Det är tydligen så det går till. På två dagar så har de här fyra randoms bara hooka med varann.
Yes.
Och gå ut och dricker, och den rika killen får bjuda.
Mm.
Det är inte så tokigt. Alltså det är inte sämre än i en fredag den 13:e film. Nej. I alla fall. Det kanske till och med är bättre än i en fredag den 13:e film.
Nej, absolut. Och det är ju mysigt. Alltså. Det är ju mysigt att veta att den här filmen är lite tidigare än fredag den 13:e, just efter Halloween.
Mm.
Och alltså, det är inte riktigt satt än. Utan det är fortfarande Psycho vi tittar på. Och försöker komma på en ny genre på något sätt här.
Jag är inte säker på om den här ens hade sett, med tanke på fördröjningarna i den, att de bröt och gjorde om och så. Det är inte säkert att den här var medveten om Halloween.
Nej, exakt. Utan det jag tänkte mest på var faktiskt att så här, ja, men det är lite så här Black Christmas-tradition på något sätt.
Ja.
Men det är just det där att så här, ja, men Black Christmas var också ett steg från Psycho in till något annat, liksom. Ett mer bara, ja, men slasher-genren helt enkelt. En mördare med kniv helt enkelt. Och då får man lite mer Who Done It, eller Who Died, eller hur det nu är.
Ja.
Men ja, jag tyckte mig kände igen han hyresvärden som är lite ung, har några glasögon, är lite så här. Jag tänkte väldigt mycket på, vad heter han, Garth i Wayne's World.
No.
På något sätt.
Han har en väldigt märklig frisyr.
Yeah.
Han presenteras väl som att han ska vara i tonåren.
Ja, exakt, just det.
De säger det när han säger att de kör ju om han när han är på väg att cykla.
Yeah.
Men han är som ändå den som får ta ansvar för att hyra ut huset.
Jo.
Där ska man väl tänka att det är en Norman Bates-karaktär.
Ja, precis, exakt. Yep.
Tydligen var det här lite trivia nu som jag lyckades snappa upp. I original, han är helt omgjord. I originalet så var han väldigt så här, uppenbart homosexuell.
Yeah.
På ett nästan löjeväckande sätt. Och det skulle även pekas så tydligt att just eftersom han är uppenbart homosexuell så är han även förmodligen mördaren.
Just det.
Och det var det bröderna här, vad de heter, sa nej, så får du inte göra.
Nej.
Snälla Mr. Harris.
Yep.
Det här, det är inte okej.
Okay.
Så det var någonting de sa åt honom att ändra. Och då kommer den här lite yngre, men ändå ganska Norman Batesiga karaktären in.
Ja, okej. Okay. Ja, okay. Det är en hel recast, eller?
Jag tolkar det som att det är en fullständig recast. Ja. Det är en skådis som har spelat in det och bara blev bortklippt.
Ja, okej. Okay. Ja.
För att den var direkt homofob.
Ja. Den här nya då, karaktären, varför jag kände igen den, eller när jag började så bara, hur känner jag igen den här personen? Den enda så här credit som jag kunde se bara, okej, det måste nog vara det här ändå. Och det är att han är en av punkarna i Terminator som Arnold tar kläder ifrån. Med Bill Paxton.
Det är ingen dum, det är ingen dum credit att ha ändå.
Nej, det är bra. Nej, men jag gillar ju det här en del. Alltså, jag gillar att det är någon i väggarna ganska fort när de har liksom fått sina rum och så. Det är ganska tydligt. Det är någonting mysko som händer här helt enkelt.
Den gör ju då, är det när de som går iväg ut, att den gör en slags åkning. Ja. En riktig poor man David Fincher-åkning genom väggar här. Men ändå inte utan sin charm. Att den börjar utomhus.
Yeah.
Den går mot källaren, den går in i ett annat rum i källaren, den hittar en smal trapp full av spindelväv, den åker upp, den korridor, trång mellan väggar, det är mer spindelväv, den hittar något hemligt utrymme och där är det så här puts mellan smala träbräder som någon inifrån sitter och så här petar ut och bara slår sig ut med en hand.
Yeah.
Den är jävligt tafatt. Men den är svår att inte bli lite kär i den sekvensen.
Nej, exakt. Nej, den är riktigt mysig. Helt klart.
Någon i väggarna vill ut och vill förmodligen de här hyresgästerna illa.
Mm. Det är lite konstigt alltså. Jag tror att den här början av filmen är lite jobbig för den. De hittar de här liken och det är ganska seriöst. Och jag går in i någon slags... Det här kommer att bli lite allvarlig thriller. och helt plötsligt så är vi en mycket mer lättsam film. Så den blir lite svår inpejlad liksom för mig ett tag. Men vadå? Det är just det här. Ja, men det glada i att hålla på och hitta något.
Ja, den letar efter nästa punkt. Alltså den letar efter sina koordinater. Det är ganska skönt att vara.
Ja, sen så tycker jag att jag har kanske på ett sätt likt Spider Baby, men det är att när den väl är så lättsam som den är och så kommer det mod in i den. Och jag tycker att det är ganska bra grejer som händer där. Alltså jag gillar de här knivhuggen av man på stranden. Det är en väldigt sån här, du vet, i Fredagen 13 när en person går mot kameran och säger hej, vad gör du här? Och så blir de huggda utanför bild egentligen och bara säger och det är en sån scen egentligen.
Ja.
Men kniven är där och hugger och hugger och hugger. Och så bara, nu är det ganska obehagligt helt plötsligt.
Och musiken jobbar på högvarv.
Ja, det är ju, alltså det är ju pinsamt stulen från Psycho. Stråkarna här. Direkt det ska huggas så ska det ju spela Psycho-stråkar. Och då ska man ju hugga för varje hugg liksom. Och det kanske är bra i och för sig för filmen att hugga några för många hugg så att den blir minnesvärd på det sättet.
Men den är ju någonstans mycket i en lunk som jag trodde skulle bli tråkig.
Ja.
Och så råkar jag kasta ett öga på urverket och upptäcker att det har gått en timme.
Ja.
Och jag har aldrig haft tråkigt trots att den Ja, den, på något vis så har den en pacing som rör sig framåt, även om den absolut inte är intressant hela tiden.
Nej, absolut. Alltså, jag menar, den har väl, den är väl på samma typ av budget som, vad heter den? Den som jag tyckte var så himla tråkig. The Dorm That Dripped Blood eller något sånt där. Och den är ju bara så här, gå omkring och titta runt i ett hus. Oh, kommer det vara något runt det här hörnet? Inga dialoger egentligen, utan bara låt film gå på något sätt. Den här har ju liksom, ja, men interaktion med personer. Jag gillar, alltså hon är inte bra, men jag gillar huvudrollen. Och ibland är det bara för att hon har den fantastiska frillan som hon har liksom. Ja.
Perfekt frisyr.
Och det känns som att hon är lite äldre än vad hon spelar. Vilket jag tror är bra för den här filmen. Att så här, ja, det finns lite. Ja, men det finns något lite vuxnare på något sätt hos henne. Jag började fantisera om så bara, ja, men hon skulle jag kunna tänka mig provse i, vad heter det, Chris-rollen i Fredagen 13.3. Ja. Om hon kunde vara Final Girl i den istället, liksom, för hon som är det.
Kanske lite gammal, men kanske kan hon kompensera det på andra sätt.
Ja, exakt, ja.
Men det är väl ändå klokt att de har låtit det här vara de som ändå är, alltså de ska väl föreställa vara 22-23, ja, och de kanske har valt 28-32-åringar att spela dem. Det är så mycket lättare att acceptera hela vägen igenom än när du sätter en 23-åring som ska spela 16.
Ja.
De kanske bara har levt lite, vilket ger dem en viss tyngd.
Ja.
Sen är det ju kul att se Cameron Mitchell ha sig omkring tillsammans med någon sidekick kan ha med sig jättevalrossmustasch. Yeah. men hur många dagar var ni två på set?
Ja. Yeah.
Är det två?
Ja, och det är lite roligt. Cameron Mitchell känns som att han spelar så här ibland så här bara, ja, men vi är ju kompisar och gör någon så här slå på ryggen och så. Och den andra känns som att han blir helt så här bara, oh shit, Cameron Mitchell är här. Va? Tycker han om mig?
Cameron Mitchell-avsnitt då.
Ja.
Coming up. Ja. Men ja, vi kan väl säga här att Silent Scream är den. Vi måste nämligen prata om spoiler-territorier, ja, för att kunna ha pratat om den här. Det är inte en jättebra film. Det är kanske det är inte ens en bra film. Men är man en som gillar de filmer vi vanligtvis gillar här. Det här hör någonstans till det man kan se.
Yep, yep.
Den är inte helt ointressant, men den är kanske lite svår att minnas fullt ut.
Nej.
Förutom ska vi ju då säga den stora twisten, revealen. Vem är det i väggarna? Det är inte Bill från Black Christmas. Nej. Utan det är Barbara Steele, yep, som bor i väggarna. Som är någon slags mentalsjuk syster till den här hyresvärden. Yep. Barbara Steele var vid tillfället här drygt 40.
Yep.
Det kan man inte tro.
Nej. Vad tänker du,
Antonin? Antingen hade... Nej, men 30.
Ja, just det. Ja.
Hon ser inte så hemskt mycket äldre ut än huvudkaraktären.
Nej.
Och kanske framförallt tänka att det här var 70-talet. Alltså, de hade inte samma plastikkirurger, nej, som man har nu. Det var svårare att få en 40-plussare att se så här ung ut då. Yeah. Kanske var bara hon väl konserverad något, men jag tycker inte hon ses så hemskt mycket äldre ut än vad hon gör i Black Sunday.
Nej.
Tydligen ville hon göra den här för att hon tyckte det kändes intressant att få spela stum i en film.
Just det, ja.
Det tror jag ju bara är, det var väldigt lätta pengar. Jag behöver inte ens säga någonting. Hur som helst, fan vad kul det är att Barbara Steele dyker upp som en bindgalen kvinna i väggarna.
Ja, precis. Ja, absolut.
Skyddad och gömd av sin familj, men de kan inte riktigt hålla henne inlåst där. Hon bär på ett trauma.
Om ni har tänkt att göra den här helkvällen på något sätt, det här avsnittet med, och se de här tre filmerna efter varann kanske, så får man ju en liten känsla nästan av att hon spelar just hon, Spider-Baby-systern liksom på något sätt, fast hon är liksom kvar i huset fast lite äldre liksom.
Hon blev kvar där på vinden.
Nej, men hon är ju fantastisk och det är ju, alltså, det finns ju vissa skådespelare som varje regissör bara ska liksom skratta sig lyckliga, bara få sätta en kamera på. Alltså, hennes utstrålning är ju jättemystisk och intresseväckande, bara den. Och så sen att hon lägger på det här skådespelet är ju, ja, det är trevligt alltså. Det, och det blir oförutsägbart på något sätt i scenerna.
Jag tycker faktiskt att scenen där, när våran hjältinna är, det är ju andra i familjen där, det är stökigt och hon är upphängd liksom. Ja. Och de har den här hyresvärden, Norman Bates-karaktären och hans mamma stressar runt, va? Och vi kommer åka dit och det är kört nu och de lämnar henne med den här skogstokiga, snurriga Barbara Steele som bara sitter och typ upplever saker som ingen annan ser på en soffa. Ja. Och så råkar hon bara få syn på våran hjältinna som de har bundit fast där i rummet. Ja. Bara medan de måste fundera ut hur de ska lösa det här. Och det är så jävla läskigt. Mm. Att den där tokan får ögonkontakt med en annan människa och då är det som att hon på något vis försvinner ur sin egen psykos och bara tar fasta på henne och börjar röra sig mot henne och man tänker att det här är inte bra. Nej. Det här är inte bra, det är det ju inte heller. Nej. Och ändå är det någonting med den här mystiska, karismatiska utstrålningen hon har som, och de små fragment av en bakgrundshistoria vi serverar som gör att jag kan inte låta bli att ömma för Barbara Steele här. Nej. Men låt hon leva kvar på vinden där och sitta och kamma sig framför en spegel.
Ja, precis.
Låt henne vara. Mm. Och så har hon har typ en rosa morgonrock på sig. Vad fan den är. Hon har en väldigt cool outfit.
Jo, men också, alltså, som sagt, kamma sig framför en spegel. De har ju lagt, eller hon eller någon har satt en tavla där av sig, ett foto av sig själv istället för den här spegeln i sminkbordet. Mycket bra idé. Ja. Eloge för det. Jag tycker i allmänhet att när det blir lite spännande och det blir mordsekvenser och så, då är den rätt bra, den här filmen. Det känns väldigt, ja, men intressant. Alltså man bara, ja, men det här var ju kul idé och kul genomfört. Och där är väl den här scenen med Barbara Steele och kommer hon komma åt den här huvudkaraktären eller inte liksom. Den scenen är ju, alltså det är ju en klassisk liksom spänningsmoment. Helt klart. Mm. Jag tyckte att det var lite intressant att det visade sig vara liksom, det är inte en who done it, utan det är liksom who died på något sätt. Ja. som är liksom genren. Lite kul. Alltså, nu har vi pratat ganska glatt. Ja, men precis som du sa innan, att så här, ja, det är inte en film som kommer att ses jättemånga gånger. Det kan jag inte säga. Men, men Barbara Steele, en del av mordgrejerna. Medan man ser den, man blir inte arg. utan den är rätt trevlig då. Där och då. Men det är ingen så här, ska jag se Silent Scream igen?
Skulle jag behöva drafta ihop ett slasher-mördar-team? Mm. Barbara Steeles, jag kommer inte ihåg vad hon heter här. Kan hon heta Virginia kanske?
Ja, hon heter något liknande, ja precis.
Ja. Hon är inte någon av de sista jag skulle välja till mitt lag.
Ja, nej. Nej.
Skulle gärna ha henne i min kanske andra kedja.
Jo, men exakt. Jo, men det finns väl en del sådana. Det är ju, man gör ett porträtt av så här, en massa mördare. Och så...
Ja, just det. Man gör sista nattvarden fast slasher-mördare.
Ja, precis. Och så blir man alltid lite så här, men varför är Pennywise där? Alltså lite så. Och så bara, ja, men byt ut Pennywise mot händerna, kan jag tycka. Kanske mest för att Pennywise inte är en slasher-mördare på samma sätt. Ja. Då ska jag öppna min Furious IPA som jag tycker låter och ser lite grann ut som förtexterna på Insidious-filmerna. Så jag öppnar den nu när vi ska prata om Insidious Chapter 2 från 2013.
Försöker du med så här subliminala meddelanden förmå mig att vi ska prata om The Fast and the Furious-serien?
Just det, exakt. Ja, det kommer en lång serie.
Jag har hällt upp en Knight Rider Porter.
Nice.
Inte fan. Ja, det var ganska söt. Insidious Chapter 2, det är fortfarande James Wan som regisserar. Han har varit med och skriver den här, naturligtvis tillsammans med Lee Whannell, som återkommer som Spex också.
Ja, exakt. Förra avsnittet så pratade vi inte om den tredje personen som har med de här filmerna att göra, vilket är producenten.
Ja, just det, ja.
Vad heter han? Oren Peli, som ju gjorde Paranormal Activity och har producerat den här.
Här möts de.
Yes.
Om jag tänker tillbaks på Insidious och Insidious Chapter 2 så har jag nog tänkt ihop dem ganska mycket.
Yeah.
De är ungefär lika bra, att det är lite samma film. Den återupprepar första filmen på ett smart och intressant sätt. Det var mina minnen av den. Den här såg inte du och jag på bio.
Nej.
Men jag tror att jag såg den på bio och hade den känslan när jag gick därifrån då 2013, att det här var ju precis vad jag ville ha. Det var mer av samma som i första. Det var ungefär det jag hade med mig nu när jag skulle se om den. Jag har inte sett den här sen första titeln.
Just det.
Har du någon relation till den? Är det här någon du har sett många gånger?
Nej, alltså min förvåning är att den står i min hylla på Blu-ray. Och då börjar jag tänka så här, fan, har jag recenserat den här liksom på någon sajt någon gång? Jag vet inte. Men ja, jag hade den här i alla fall.
Jag såg den på Amazon Prime. Där fanns den också.
Just det. Mm.
Den här tar ju vid där föregångaren slutade.
Ja.
Pappa i familjen är av allt att döma påverkad eller besatt av någon entitet från The Further.
Mm.
Har dödat vår kära Elise, den paranormala hertiginnan. Familjen flyttar hem till hans mamma för att komma bort från huset där sakerna hände. Och att han faktiskt är misstänkt för mord.
Just det.
Så är väl deras tidigare hus liksom en brottsplats.
Yeah.
Den startar med att ta vid någonting som började antydas allt mer i slutet av föregångaren, nämligen att det finns kopplingar långt bak i tiden här. Och att Josh, hans mamma och Elise har en historik. Och vi börjar med att presenteras för det. Det utspelas 1986.
Ja. Va? Du suckade.
Ja, men alltså jag ville inte resa i tid här. Jag ville inte bygga ut karaktärerna bakåt. Jag kände direkt ett otroligt tungt ointresse börja väckas i mitt bröst när vi skulle resa tillbaka 86. Jaha, det här spänner. Vi ska expandera en icke-expanderbar film här bakåt i tiden.
Ja.
Är det där vi är?
Ja, exakt.
Ska vi behöva göra storyn påklistrat smartare än vad den är?
Ja, exakt. Jo, definitivt. Jag började, min infallsvinkel när jag sätter mig ner och ser den här igen, det var att jag tänker på slasher-serien och serierna på, i alla fall på 80-talet, där man inte riktigt visste vad man hade alltid. Utan att uppföljarna, den andra filmen, ofta kan vara mer intressant och spännande. Och man vet inte riktigt vad man ska få. Jag menar, Fredag 13 är ju definitivt där gör sin bästa. Och Elm Street är nära på sin bästa film i uppföljaren också. Där de inte riktigt vet vad de ska göra med serien. Och jag gick in med den så här, med någon slags naiv tanke om att så här, ja men vi kanske är i samma tidsålder 2013. Och det är vi inte, kan jag säga. Utan
precis i förtexten här, när de väljer att använda den här lyktan de går runt med i The Further, för att som svepa förbi i förtexten, och jag tänker direkt bara, okej, ni har fel fokus.
Ja.
Ni har inte förstått vad som var bra med första filmen.
Nej.
Det är inte The Further. Det är inte att hoppa in i astralplanet som är bra. Kommer vi att behöva vara där? Det signalerar den med en jävla lykta under förtexterna.
Ja, exakt. Alltså, vi såg, vad heter den? Psycho 4. rätt nyligen på podden. Och det var ju originalmanusförfattaren som hade knäckt den idén. Ja. Och där finns en annan typ av uppföljare där det är så här, om jag har byggt så mycket värld, så mycket historia, bakgrundshistoria kring de här karaktärerna, att jag bara, och jag har så mycket där, det kanske är kul för er andra att också ta del av vad jag tänkte när jag skrev Psycho. Det är ju inte alltid sant. Utan det är ju research som du använder sen för att komma vidare. Det är ju ett sätt att göra en film som kanske är lite mer ointressant för mig. Sen finns det ju den tredje sätt också att göra en uppföljare på. Och det är väl kanske det som Smile gjorde i sig självt, i sin egna film. Och det är att tro så mycket på sitt universum och verkligen bara, fan vad coolt det här är. Det är så jävla bra. Och vi har byggt så mycket världsbygge att allt vi gör i det här kommer att vara fantastiskt.
Vi kan expandera det här bortom rimlighetens gränser inom 90 minuter.
Och vi kan göra så mycket referenser till oss själva hela tiden också. Bara fansen kommer att verkligen älska det här. Vilket ju var det jobbiga med Smile. Där de liksom hade så här affischer och grejer som man bara, saker i bakgrunden som refererar till en film som aldrig fanns nästan. Den förra Smile-filmen. Eller den bra Smile-filmen som kom innan. Och jag vet inte riktigt vart de är här i början. Det känns som att de kommer komma in i det här. Att så här bara, fan vad folk gillar det här. Och vi älskar det ju. Så det är en kombination kanske av all det här researchandet liksom som vi har gjort. Allt världsbyggande vi har gjort. Vi vill berätta mer. I kombination med att vi har en tro på att fansen verkligen älskar de här.
Lite kokain själv.
Ja, exakt. Exakt. Ja. Det är där vi kommer in. Och det finns ju vissa saker som bara, okej, är det ni som är fans av det här? Eller är det vi som är fans av det här? Vi som tittar. Lin Shays karaktär till exempel får ju en jävla stor arc här som är.
Vem bad om den?
Ja, exakt.
Men däremot är det lite läskigt när de har den här yngre skådisen som går runt och pratar med Lin Shays röst.
Det har jag aldrig varit med om tidigare, tror jag. Det var väldigt konstigt. Bara, är det Lin Shay som pratar nu? Så bara, jo, det är fan det.
Vi har en 36-årig kvinna som går runt och pratar med en 75-årig kvinnas röst.
I den här flashbacken då, som vi pratar om.
Jo. Som den börjar med.
Ja, precis. Ja, jag får samma känsla som det är. Att säga bara, det här är helt ointressant. Samtidigt blir jag väldigt glad att se hon från House of the Devil som spelar liksom, vad blir det, farmor? Som
Barbara Hershey som ung.
Jocelyn Donahue. Donahue, vad säger man?
Donahue tror jag man uttalar det.
Ja, precis. Men det är mest för att jag tyckte om henne i House of the Devil och att jag tycker hon är väldigt snygg, om jag ska vara ärlig. Och för att säga,
hon är inte heller helt icke-trovärdig som en yngre variant av Barbara Hershey.
Nej, precis. Nej, absolut.
Och man måste beundra Barbara Hershey som jag hittade min frisyr i mitten av 80-talet. Och jag kör på den genom hela livet. Yeah.
Här var en. Jag bara, ja men okej. Okay. Ibland tycker man ju att skådisar är rätt attraktiva. Så att jag som filmtittare. Alltså det är ju meningen, I guess. Med skådisar. Mm. Men det är ju inte sånt som jag brukar prata om på podden. Så jag bara, alltså är jag värsta creepet nu? Eller hur gammal är hon? Så jag var tvungen att kolla upp hur gammal hon är.
Vilket år är hon född då?
Ja, men det är det som är det roliga här. På IMDb så står det inget år. Så bara,
det betyder på att man har haft en karriär som har gått så där.
Ja, just det, precis. Ja. Hon är i dagsläget 42. Hon är 81.
Mm. Det är okej, okay, Magnus.
Ja, exakt.
Hon är inte född 2001. Lite trevande ska vi som ta oss in i och försöka förstå var familjen befinner sig. Mm. Det är lite polisutredningar. Vi vet ju att det är något fel på Patrick Wilsons Josh här.
Ja.
filmen har lite svårt med om den ska hålla oss i, försöka hålla oss i någon slags tvivel, eller ska han hålla familjen i tvivel, vilka tvivlar, hur är det egentligen?
Ja.
Även den biten är något av ett ointressant problem.
Ja.
Den startar nämligen med att han är konstig.
Ja.
Något vi redan visste, som vi som har sett föregångaren.
Ja.
Och sen ska han vara konstig och vi ska utsättas för spökerier igen.
Ja.
Snarlika från förra filmen, men det är som att One's självförtroende här är så högt att de inte har orkat gå tillbaks till det här noggranna analyserandet, nästan matematiska uträknandet och researchandet av hur man ska skapa en bra sån scen. Kanske har man bara slut idéer.
Ja, exakt. Så är det. Precis så kände jag. Det är en ganska stor, så här, alltså, det är bara ett hus, men det är en ganska stor scen. Rent kamera moves och liksom hur många dagar det tar att filma. Och mycket rörelse genom huset. Med mamman här, Rose Burns karaktär, som ser en kvinna, en vitklädd kvinna i huset. Mm. Och de gör ganska många olika liksom scares med henne i det här förloppet på något sätt. Den stora setpisen egentligen.
Som slutar med att hon får den här örfilen och blir medvetslös.
Ja, precis. Och det är så många gånger i den scenen som det bara inte stämmer. Alltså det blir inte så där läskigt som det var i förra filmen när det ringer på dörren eller det bankar på dörren. Det är bara lite off liksom. Och framförallt den där örfilen, det ska vara en jättestor jumpscare. Och det är bara, ja, det är en annan skådespelare som står och pratar med henne liksom. Det är känslan jag får.
Ja, den är inte alls som när vi får se den här gestalten i bebisens rum.
Nej, exakt.
I första.
Nej.
När man bara, var det någonting där? Jo, men vad?
Ja, exakt.
Här är det bara en vitsminkad kvinna. Utan här är det de här som jag tyckte var det svaga kortet i förra filmen. När han går med det här färgspektrat och de dyker upp, de här tvillingarna. Ja. Eller vad fan det är.
Just.
Trillingar kanske till och med. Här är det som att den scenen har fått, den idétorkan har fått, och iscensättandet har fått bara rullas ut för fullt.
Mm.
Helt skamlöst så tar de en repris på det jag tyckte var nära nog mästerligt i föregångaren, när Barbara Hershey får berätta om sin dröm.
Yeah.
Ja, men det var ju, det tyckte ju vissa var läskigt i förra. Vi kör det igen.
Yeah.
Och så låter de,
ja, men sonen,
sonen berätta. Yeah. Om en dröm han hade.
Mm.
Och för det första så bara, men det här har jag ju redan, här har jag ju redan sett.
Yeah.
Alltså det börjar lukta så här att jag har värmt upp någonting tre gånger.
Yeah.
Kvinnan här i vitt, hon istället för tiptoe through the tulips så ska hon sjunga row, row, row your boat.
Yeah.
Bara, ni är redan nere på liksom direkt till videoidéerna. Mm. I en uppföljare med en större budget.
Yeah.
Och allting börjar bara, det luktar så jävla mycket mikromat här.
Yeah.
Gorbis luktar det.
Jo, precis. Jo, det är ju saker. Det är ju här säkert som man börjar tänka att så här, ja, men James Wan, han har alltid sina leksaker med och dockor och grejer och sånt. Ja, det blir ganska tydligt att bara, ja, men det är som bara ingredienser på något sätt. Att så här, bara, ja, där kom den, check. Och jag menar på att i Insidious så är det ju samma vanliga ingredienser, men det funkar ju.
Ja.
Men här så syns ingredienserna så tydligt. Att, så bara, ja.
Men på något vis kändes det som att Insidious hade något att bevisa.
Ja.
Den här tror att den är bäst i världen.
Ja, exakt.
Oh, en så här trådtelefon. Fan vad läskigt med en trådtelefon där någon annan bara... Så fort de presenterar den tänker man, ja, kommer han att höra en röst i den där nu?
Ja.
Idén är så jävla trött.
Ja.
Sen gör de en scen med det som kanske inte... Alltså idén är dålig, den är inte sämst utförd.
Ja.
Så där kan det ibland lyckas liksom den här tekniska skickligheten ändå så här, kanske kunna hjälpa upp de här magra idéerna och även liksom hur huset här, vi har inte pratat om huset än, de är ju där igen.
Yeah.
Det är ju på något vis iscensatt som en 2013-version av en Mario Bava-film i huset Smith Estate.
Ja.
Och de är ju ett faktiskt hus.
Ja, exakt.
Det finns en geografi där inne, det har något.
Ja, jo nej, det är ju nice. Precis, det är, och jag menar, ja precis, såklart att så här, ibland funkar det ju. Helt klart, alltså när sonen faktiskt sitter med den där burktelefonen och snöret går in i garderoben lite för länge utan att det händer något. Ja, då blir det ju spännande igen. Liksom. Det är klart att det finns tillfällen. Sen slutar den väl ganska trist, den sekvensen. Det är det som är jobbigt med den. Insidious har en liten grej med att så här, ja, men det är ganska vanliga. Liksom. Någon spökar med jeans på sig. Liksom. Ser ut mer som en inbrottstjuv eller liksom någon verklig person liksom från nu. Det borde ju vara bra här, tycker jag. Men det blev inte det.
Nej.
Det är lite synd.
Sen åker ju Tucker och Spex iväg tillsammans. Och gud vad många karaktärer det är här.
Mm.
De två, och så tar de in eftersom Elise är död. Förstår inte varför de gjorde det valet i första. När de verkar ångra det genom hela den här filmserien. Mm. Att de dödar henne. Nåväl, de tar då desperat in någon som heter Carl. Som är typ ett otroligt blaskig stand-in.
Ja.
Och Barbara Hershey får också springa runt en massa här.
Mm.
De har haft pengar att ha Barbara Hershey ganska mycket här.
Yeah.
Så då ska de till ett gammalt övergivet
sjukhus.
Ja, men alltså, kom igen.
Ja, det är bra.
Och gå runt i mörka korridorer.
Ja.
Och jag bara, vad fan tittar jag på för någonting?
Ja.
Har jag sett det här på bio och tänkt, ja men det här var ju ungefär lika bra som första filmen.
Ja, ja, det är roligt alltså.
Och de ska vidare från det, så är de på sin egen lilla detektivhistoria, medan Patrick Wilson bara mer och mer förvandlas till, vet du fan vad, pajar runt i huset. Han gör det inte dåligt, jag kan inte klanka på han. Han har gått all in.
Ja.
Han gör det bra. Men den här, just det här jävla Scooby-Doo-gänget, pensionärer och töntarna som far runt mellan ett övergivet sjukhus och så till något jävla hus och hitta lik med lakan på och det knackas, han slänger sina tärningar. Och jag bara, vad i helvete är det här för jävla skit jag sitter och tittar på?
Det är en film som vill att vi ska alla älska de här karaktärerna lika mycket som Lee Whannell och James Wan gör. Och det blir ju tyvärr att känslan är att den blir det man brukar kalla för up its own ass.
Oh ja.
Japp.
Och någonstans när du... Ja, Insidious första filmen använde mycket klischéer, men de hade finslipat dem så mycket. De hade som kunnat komma ner till liksom själva essensen av dem och bygga något som kändes fräscht av det. Här är det bara klischéerna. De har inte lyckats förstå dem.
Nej.
De har bara slängt upp dem.
Ja, precis. Men de kanske inte skulle ha tittat på sin egen film. De kanske skulle ha gjort som i första filmen och titta på en poltergeist-rulle eller någonting. Och bli inspirerade. Ja, men det kanske inte är så bra att ta sin egna film som inspiration. Jag vet inte.
Det är inte så bra att stå där framför spegeln och smeka sig själv på kinden. Och nej. Bara, fan vad snygg jag är.
Exakt. Yes.
Och jag menar, hatat på den här hittills. Och då har vi inte ens gett oss in i The Further än.
Nej.
Alltså dyker ju Lin Shay, de kunde inte, de måste ju använda henne. Så hon ska naturligtvis in igen.
Yeah.
Och vi ska in i en alltså, Disney Channel-variant av en dålig Elm Street-film.
Yeah.
Där de ska gå runt och hoppa i tiden. Så vi ska tillbaks till första Insidious-filmen och förstå vad det var som hände när den i princip förstör den bästa scenen.
Ja, just det.
I hela Insidious.
Yeah.
Och Elise ska presentera en lösning. Du måste göra det här i The First.
Ja, alltså jag fick en liten känsla av så här va, att bara, oj. Alltså som, vad heter den? Robocop 3 eller vad det är. Så bara, oh shit, barn ser på det här. Alltså att det är lite den. Och så bara, okej, nej, vi måste nog säga att det är lite lugnt, alltså ni behöver inte vara för rädda.
Det är lite julkalender.
Ja, ja.
För då ska vi ju tillbaks till den här första scenen. Just när jag trodde att jag hade alltså ruttnat på den här filmen så mycket man kan.
Yeah.
Då ska vi tillbaks till den här scenen som utspelas 86. Och vi ska förstå lite grann av det som sades där.
Mm.
Som verkade lite märkligt när vi såg det. Men det har ju att göra med att de har varit bla 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 bla.
Yeah.
Och så säger Lin Shaye då, eller Elise. So that was what that was about.
Yeah.
Det kan vara en av filmhistoriens dummaste repliker.
Ja.
Varför sa hon det?
Ja.
Det är ju vad jag, om jag skulle, alltså riktigt, riktigt så här dyngfull och ser den för första gången och tänker, jaha, det var det där var.
Ja.
Varför ska en karaktär säga det? En karaktär som dessutom ska vara någon slags lite guru.
Ja, och särskilt när han, ja vad heter han, Josh, redan har knackat på sin egen dörr. Alltså, jag har redan fått den upplevelsen en gång tidigare i filmen. Jaha, det var så det var.
Det var det där var.
Ja.
Men låt aldrig en karaktär säga det i en film. Herrejävlar.
Yes.
Åh gud vad jag har pissat på den här skitfilmen. Ja. Tillbaka till någonting som fungerar. Då måste vi backa ganska långt. Det är när vi är nere i Elise Man Cave.
Ja, just det.
För hon bor ju som en sån här person förväntas bo.
Ja.
Hon har typ en källare och rum innanför källaren. När de har någon seans där nere. Men hur som helst, den här gasmasken som hon använder. De har hon satt på någon jävla trästaty.
Ja.
Och det gör en lite behagligt nervös.
Yeah.
Det kan vara den mest inspirerade ögonblicket i den här filmen. Att det är en stor man-sized staty som sitter i en stol. Och på den är den här gasmaskgrejen som var lite läskig i första filmen. Mm. Och de sneglar till och med lite nervöst på den. Vilket kanske inte behövdes. För jag var så jävla medveten hela tiden om att den var där.
Yeah.
Och de gör ingenting med det heller.
Nej.
Där var den som bäst.
Yes.
Och i den här nästan pre-credit-scenen när de kommer på nästa uppdrag och det är någon tjej som sitter typ i en rullstol och Elise går fram till honom och säger bla bla bla, titta bak, men vi ser ingenting, vi får inte se, hon tittar upp på någonting som är i taket, men vi får inte se vad det är, hon säger, oh, herregud, näst bästa.
Ja, precis, jo det är bra. Ja. Där får vi se en ung, ja hon är väl fortfarande ung, Jenna Ortega.
Ja, hon får du inte säga att hon är så jävla snygg.
Nej, exakt. Nej, hon är lite för ung för det.
Jag har inte ens klagat på att The Big Bad är liksom en man i brudklänning med en överbeskyddande mamma. Eller en mamma som vill att han ska vara kvinna.
Ja.
Var det inte det här som de här bröderna till Danny Harris sa, nej, ni får inte göra skurken till någon som tvingas vara kvinna. Det i sig är inte någonting som automatiskt leder till att man mördar folk.
Nej, jag satt och funderade på det ganska mycket när jag såg den här. Jag bara, va?
Är det ett barn som har kommit på den här intrigen?
Var det året? Ja, nej.
Någon drog i handbromsen för att liksom en man, sudda ut gränsen mellan man och kvinna eller att en mamma försöker förmå en.
Ja.
Redan 79 sa de, nej.
Nej, exakt.
Gör de.
Japp.
Men då hade inte Lee Whannell och James Wan höga på framgångar och kokain sagt sitten.
Ja. Ja, precis.
Alltså har jag pissat på den här så mycket att du inte har fått säga saker du tycker om med den?
Nej, jag har nog bara mer negativt att säga. Alltså just att jag tror att det är lite jobbigt att den blir så himla storskalig på något sätt. Alltså det är mycket, mycket olika folk som jagar och att hela den här liksom ångesten som de här manusförfattarna och regissören har kring att de har dödat Lin Shaye konstig liksom på något sätt. Det är en film som är en direkt uppföljare, men den känns väldigt mycket som när Star Wars jagade efter Luke Skywalker i A Force Awakens. Alltså att bara, men kom tillbaka snälla. Vi är ledsna. Jag vet inte. Väldigt konstigt. Men ja, något som slog mig var så bara, jaha, just det. Undra hur de andra är Jag vet knappt om jag har sett alla Insidious-filmerna. Men vi såg ju The Red Door nyss. Och den kändes ju som i sig då som en uppföljare på den här filmen.
Ja, jag tror att de andra två är mer fristående. Jag tror att den tredje delen är lite så här, en annan familj drabbas. Men att Lin Shaye och company dras in. Och någonting med Key heter den. Det är något som utspelas före allt det här.
För att jag bara, men det här... Det händer ju igen, de gör samma sak igen i The Red Door, att det är scener som utspelas igen från den här filmen då. Så bara, åh, ja men där var jag just. Jag vet inte.
Jag minns ingenting av The Red Door, men och jag tror inte jag tyckte om den alls, men den har redan vuxit tack vare att se om det här.
Ja, ja. Nej, men jag tror att de är i det här förrådet där han försöker ta sig in och sånt där.
Ja.
I den. Jo, nej, alltså den är nog en bättre film, det är det nog, än det här. Mm. Bara för att referera tillbaks till The Smith Estate, så tyckte jag att det var kul att den filmas ju upp underifrån för oss huset, alltså. För att se lite läskigt ut så här. Det är ju typ Psycho-huset möter Texas Chainsaw Massacre-huset. Det ska ju filmas så, men det är väldigt trevligt att helt plötsligt se en bil köra förbi utanför och sen panorerar kameran iväg och så bara, ja men där är alla andra hus som står runt det här huset i kvarteret. Det är kul att få den förlösningen på något sätt på avsnittet. Att bara, ja, nu vet jag hur det ser ut. Vart det är. Ja, nej men vadå? Det kan väl vara en filmkväll det här. Det kan man göra.
Ja, det är det.
Yes. Och så får man göra någon drinking game och ser du huset så, så får du dricka. Yes.
Jag trodde inte att det skulle vara en så tydlig downward spiral dock.
Nej, just det.
I kvalitet.
Nej.
Ja, jag var inte beredd på att häpnas över hur usel Insidious Chapter 2 är.
Och då vill jag säga någonting om det. Att så bara, i förra avsnittet så var vi väldigt glada i Insidious och vi pratade väldigt varmt om James Wan och hans sätt att skrämmas på och det här. Det är lite John Carpenter-aktigt att så bara, okej, jag vet hur man gör. Man gör så här och så gör vi det. Och känslan jag har haft sen vi släppte det avsnittet var så här bara, men tycker jag verkligen de här sakerna som jag sa? Och så bara, ja, jo, i den filmen så gjorde jag ju det. men här ser jag ju något annat.
Ja. Ett ganska bryskt uppvaknande till någon slags verklighet.
Japp, japp. Yes.
James Wan är ju bara en sopa. Ja, vad fan. Det var jättekul att prata om det här spretet som det var. Och Spider Baby är en jävla pärla.
Yes.
Vi skalar ner det till nästa avsnitt.
Mm-hmm.
Vi drar till Italien igen.
Yes.
Vi har helt klart tagit återfall.
Yeah. Yes.
Så vi håller det enkelt med två Lucio Fulci-filmer. Vi ska prata om The Black Cat och Cat in the Brain.
Yes.
Det blir göttigt så det förslår. Vi finns på Spotify, minsann.
Mm.
Andra diverse podcastleverantörer. Man kan mejla oss på podcast@vacancy.se. Gör gärna det, för vi har inte fått ett mejl där sen gud vet när. Annars existerar vi även på Facebook där man kan skicka meddelanden till oss. Jag huserar i någon mån på Instagram där jag heter Erknym.
Och jag heter Zombie Magnus.
Så tills vi hörs nästa gång. Tack för att ni lyssnade. Hej då!
Hej då.